Vann du något på konstlotteriet?
Vet du, jag vann ingenting.
Alltså vet du, jag var beredd att få ett mindre utbrott. Du är med för första gången i jobbets konstlotteri.
Ja.
För mig är det tredje gången.
Men det är inte så många som är med. Vet du hur många det är?
Typ 250.
Ja, och det är 25 som lottas ut. Så det är procentuellt ganska stor chans på att vinna något.
Ja.
Men varken du eller jag fick någon konst.
Och för mig var det då tredje gången på raket som det blev noll.
Ja.
Det är en liten tröst att det blev noll för dig också. David Mer och Katrin Zimmermann här i Talkshow i P1. Välkomna. Jag kom ut som missundsam.
Verkligen, dålig förlorare nästan. Jag satt där och lyssnade på 25 namn som lästes upp och kände direkt när sista vinsten hade dragits klick, bara stängde av sändningen. Men jag har ju vunnit en gång, så jag känner att jag har inte rätt att vara, inte i det här konstnärtet men ett annat. Men jag känner att jag liksom inte rätt att vara missensam.
Nej, och jag tror att det var något med att när vi pratade om det här förut så sa du att du brukar vara en turgubbe. Ja. Och det hade känts så sjukt irriterande att du bara skulle glida in här.
Har jag den äran av att vara lite tur, lite flax?
Alltså mer än jag.
Ja.
Jag har ju inte den auran.
Nej, du känns väldigt liksom hard working. Du har förtjänat varje väg bit du har kommit i livet. Genom slit.
Ja, nåja. Du, Sverige ska köpa 4 riktigt stora krigsfartyg. Mm. Eller fregatter, om vi nu ska använda militärspråk.
Ja, jag såg några, jag vet inte om det var exakt dem, men det var ju några från Frankrike, franska marinen här för några veckor sedan i Stadsgårdskajen. De är ju stora.
Mm.
Man förstår att det kostar pengar.
40 miljarder.
Ja, det är ju en stor siffra för en privatperson. Jag vet inte hur mycket det är för en regering.
Ja, det är mycket i försvarssammanhang också från ett svenskt perspektiv. Senast vi la jättemycket pengar var JAS Gripen på 80-talet.
Okej. Okay.
Man skulle få många kommunpoeter för 40 miljarder.
Kommunpoeter?
Ja, det vet de här som anställs på vissa håll.
Ja, just det skulle man få. Det är en rimlig jämförelse.
Jag förstår att den är helt orimlig.
Fredsduvan Catherine.
Nej, jag fattar också att Sverige behöver rusta upp i Östersjön utifrån rådande omständigheter. Men med tanke på att det ändå är så mycket skattemedel som går till det här så funderar jag på för att liksom skapa ett engagemang i den mån det behövs eller att människor ska känna att det är väl använda pengar. Och man kanske också skulle ha någon form av fregattparad när Sverige väl får de här fartygen levererade från Frankrike.
Jag vet inte, jag är väl inte så möpig av mig, men jag och inte heller särskilt intresserad av militärparader, varken på sjöss eller till land. Jag vet inte riktigt om det finns någonting lite vulgärt med att visa militär på det sättet.
Att man spelar på någon form av krigsromantik.
Ja, kan vi inte bara ha dem och vara glada att de finns? Måste vi liksom stoltsera med dem?
Nej. Så känner jag. Jag tror att det kommer bli så som du säger. Även ju om JAS-planen ibland visar
sig. Ja, de tycker jag har liksom någonting annat än just liksom pansarvagnar och när man ska skryta med liksom interballistiska missiler och sånt där. Flygplan är flygplan.
Okay.
För mig.
Uh-huh.
För lilla jag.
Okay. Du kan jämföra dem med något turistplan du ska ta till Mallorca.
Exakt. Typ. Nej, men typ lite privat. Alltså, de skriker inte lika mycket militär. Tycker jag.
Nej. Du vet att de släpper bomber och så.
Jag har hört det.
Mm.
Jag har inte sett det.
Vi hörde ju här om fotbollen. Det var stökigt igår på Göteborgsderbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg.
Ja.
Första derbyt på 17 år. Man fattar ju att det var många som hade peppat, väntat på att få gå och se den här matchen. Och sen så slutade det med att det började brinna på läktaren hos IFK-klacken. Tydligen enligt uppgift att det hade eldats föremål där.
Mm-hmm. Alltså det var någon flagga som brann?
Ja, inga närmare uppgifter.
Nej.
Någon polis som kan ha fått rökskador.
Ja.
Och matchen då som fick avbrytas.
Ja. Alltså det är ju alltid sorgligt när de här sker. Sverige har ju, svensk fotboll i alla fall, har ju en otrolig läktarkultur. Men det är ju deppigt när liksom några rötägg förstör för alla. Men det är sånt rått bo att gå in och tycka till om det här. Alltså det är så många åsikter, så mycket känslor.
Och vill du att vi ska gå tillbaka till JAS-planen?
Kan vi inte gå in i min fördjupade kunskap om vad flygplan gör? Ja. Vad ett militärflygplan? Nej, men jag vet inte. Det är liksom... På ett sätt var det sjukt att de avbryter matchen för att det är liksom en liten minoritet som eldar en flagga. Någon blir skadad, men samtidigt det finns lagar och regler. Jag backar sakta ut den här konversationen.
Ja, verkar också lite läskigt tycker jag med eld på en läktare. Även om
men det är
just...
ju alltid, det är alltid pyroteknik lite tiden på framförallt på derbyn. Så det har man ju liksom, men det finns ju massa olika frågor med maskering och med allt för det.
Det var ju också en speciell start på den här matchen, att båda lagens supportrar var tysta de första 10 minuterna.
Som någon symbolhandling?
Ja, det verkar som att det är ganska dålig stämning mellan supportrarna och polisen i Göteborg. Så att det här var väl, om jag uppfattade rätt, någon form av markering att ja, men okej, så här tyst och dött skulle det vara på läktarna om supporterkulturen inte fick leva och frodas.
Så här efterhand kanske det är så folk vill ha det, givet att då hade matchen fått fortsätta och slutspelet slut.
Nu spelas den. När den avbröts så ledde IFK Göteborg med 2-1. Inga åskådare på läktaren. Vi får väl se om vi har ett matchresultat innan showen är slut.
Antagligen inte, givet att en halvlek är 45 minuter.
Ja, men det är ju bara 10 över 3 nu.
Jo, men det är 6 minuter första, 12 minuters paus.
Ja, okej.
Okay. Återkommer imorgon.
Och så byter vi ämne nu.
Ja, vi går
jag där. Backar nu.
Jag kan väldigt lite militärflygplan, du kan väldigt lite om fotboll.
Det verkar som att en viss typ av sommarjobb är alldeles för krävande nu för tiden. Hörde du den här jordgubbsodlaren i radion i morse?
Nej.
Thomas Stenhuse, han har även varit med här i talkshow. Mm-hmm. Han anställer inte längre svenska ungdomar för att plocka jordgubbar.
Okay.
Och vi har gjort ett litet hopklipp av vad han sa.
De klarar helt enkelt inte av det fysiskt. Va? Den blev trötta och sen kunde bara resa upp och gå eller aldrig kom tillbaka dagen efter. Och då visste man ju ingenting vad som gällde. Liksom. Och det tråkigaste av allt var egentligen att ingen ringde tillbaka, inte ens föräldrarna, och sa att det här blev lite för jobbigt för Kalle.
Så trötta blir ungdomarna.
De klarar inte av det ens fysiskt.
Nej, av att plocka jordgubbar. Nu känner jag mig som att jag har blivit den där gamlingen som känner att det var bättre förr.
Det känner nog ungefär 90% av alla lyssnare också.
För det var inte så på den tiden, enligt då faktiskt Thomas Stenhuse som hade jordgubbsodling.
Men
då också.
Är det verkligen det fysiska som är det jobbiga för dem? Är det inte att de bara blir sjukt uttråkade? Istället för liksom att plocka små jordgubbar med fingrarna så vill de ha sina små fingrar och scrolla på mobilen. Mm. Det är inte att det är ryggen värker och de kommer inte upp på morgonen.
Nej.
En slapphet.
Det kanske också är att om du har suttit med fingret på mobilen timme ut och timme in så är du kanske i sämre fysisk form för att klara att plocka till och med jordgubbar. Men vad hade du själv för arbetsmoral då när du hade dina första sommarjobb?
Mitt första sommarjobb, första somrarna var när jag var ung, var att jag var sån här springpojke på en musikfestival, klassisk musikfestival. Så att jag cyklade runt, det var högt upp i bergen i Schweiz. Jag körde partiturer och fyllde på olika artisters rider i loger, köpte exklusiva frukter. Och
maskade inte på jobbet?
Nej, det var ju ganska liksom stiga, branta berg som jag fick cykla upp och ner för, så att det gick inte att maska. Det
låter som ett väldigt roligt sommarjobb.
Ja, men det var kul. Kom tillbaks. Alltså jag var tillbaks året efter. Jag kastade inte in handduken utan att höra av mig som den här.
Det låter glammigare än fastighetsskötare som jag var i flera år i min ungdom. Vilket jag i och för sig, det var ett jobb jag tyckte jättemycket om.
Ja, och det är ju det jag säger. Du har slitit för att komma hit. Mycket mer än vad jag har.
Du, nu tar vi oss an dagens första gäst. Just nu sänder SVT en dokumentärserie om Lundsberg. Den handlar om penalism, misstänkt misshandel, rasism och tystnadskultur. Och det är ju inte första gången som vi hör om sånt här på den här internatskolan i Värmland. 2013 till exempel så stängde skolinspektionen tillfälligt ner skolan efter att elever hade misshandlats med strykjärn. Samtidigt fortsätter ju många familjer att skicka sina barn dit. Bettina Philipsson, välkommen till Talkshow.
Tack så hemskt mycket.
Poddare och tv-personlighet. Och du har två barn på skolan och skrev en text om det här i Kvartal häromdagen. Hur tänkte ni när ni valde att de skulle gå på Lundsberg?
Du, här finns ingen tystnadskultur, du kan säga.
Hos dig eller?
En kultur, nej, jag pratar fritt och öppet. Jag kan säga så här att jag var gift med Aje då. Han har barn sedan tidigare och en av hans söner har gått på Lundsberg. Då pratade vi redan 90-tal tror jag. Sen gick en av hans döttrar på Lundsberg runt 2005. Så jag hade ändå, ja du vet, hört talas om Lundsberg i många, många år. Och sen min syster gick då på ett gymnasium i Uppsala och det gick inte så bra där. Då sa jag, nej men du kan få börja på Lundsberg och testa det och se hur du känner. Och hon började och stormtrides verkligen. Så hon gick ju där under den här incidenten 2013. Så jag var väl medveten om den. Och sen så gick åren och min son Hugo då hade inte heller så jättebra betyg på högstadiet och han var rätt strulig och då sa om du inte skärper till dig nu under åttan alltså, då kommer jag sätta dig på Lundsberg. Så det var jag som, det var nästan med tvång.
Det var nästan som ett hot?
Det var ett hot. Han tyckte att det var ett hot.
För att det var internat och han skulle flytta hemifrån?
Ja, och jag tänkte så här, om jag hotar honom med det här nu så kanske han skärper till sig i skolan. Men det var inget tillräckligt stort hot för att han skulle skärpa till sig. Och sen i nian då, och för att jag visste också att det gått mycket bättre då för min styrdotter då, många år tidigare. Och det har gått mycket bättre för min syster som hade gått där då. Så att jag hade ju en erfarenhet av att man faktiskt höjde upp sina betyg och att det fanns mycket mer rutiner och det var läxläsning på eftermiddagarna och mycket sport. Och i och med att du är mitt uppe i en skog i Värmland så finns det inte så mycket att göra. Du kan inte bara springa iväg på krogen och dricka eller köpa hembränt sprit från någon spritbil eller ja, gå på FF-fester och så vidare. Så att det var ett bra sätt för mig att hålla koll på honom.
Och hur har det sen varit då, tycker dina barn?
Nej, men mina barn trivs jättebra och jag menar, jag är helt palestinier, min syster är helt arab som gick där och jag vet att det har varit otroligt mycket nu snack om det här med rasism och det har gjorts en dokument inifrån har gjort det här och för mig, alltså, det är nästan förbluffande att höra för att det är inte så att jag är så pass naiv så att jag inte fattar att man kan säga rasistiska saker om någon eller allt ifrån så här, du är ful, du är blatte, du är arab till faktiskt också du är tjock, du är fet, du är äcklig, alltså alla de här orden är nedvärderande egentligen. Det ena ordet är ju inte sämre eller bättre än något annat utan på alla skolor i Sverige så tror jag att man på något sätt söker någon form av nolltolerans. Har alla skolor någon form av utmaning? Ja, det är ju naivt att säga nej. Men att få det att låta som att en hel skola med 260 elever har problem, det är någonting helt annat.
Du känner inte igen dig i den bilden.
Skolinspektionen har varit där. De har gjort enkätundersökningar bland eleverna. 95% av barnen trivs. Jag är också väl förankrad i samhället, alltså bland kommunala skolor, för att jag har massa syskonbarn. Det finns inte en av dem som inte har fått rasistiska påhopp på sig, så att säga. Så att även de säger, det här är ju helt sjukt. Varför ringer ni inte upp mig och frågar hur jag mår i min skola?
Men skulle dina barn berätta om de var med om någonting eller om de såg något annat? Med tanke på att en återkommande grejrapportering genom åren från Lundsberg har ju varit just den där tystnadskulturen.
Alltså
när det gäller generellt
gräller. Jag förstår, men det handlar nog snarare om att det i människors ögon får man så här mytomspunnen skola där bara rika människor går, där man skapar liksom maktens män som ska styra Sverige. Alltså på riktigt, jag känner inte, vem i vår riksdag eller regering har gått på Lundsberg? Jag känner varken någon som har liksom suttit inne för misshandel och rasism eller någon som går i maktens korridorer. Alltså jag skrattar när jag läser det.
Men det finns väl folk inom näringslivet som... Ja,
absolut, men de flesta inom näringslivet på topp, ja, de har inte gått på Lundsberg, det vill jag säga.
Men... När det då pratas om, det låter ju på dig som att du tänker så här att på något sätt det kan hända skit överallt i på internatskolor, i kommunala skolor. Man tänker så här, är det en ursäkt?
Absolut inte. Och så här, jag om någon som verkligen står på de svaga sidan i samhället och som brinner för att hjälpa till, jag älskar att man granskar skolor. Men i det här fallet så är de ju mer utsatta. För det finns ändå någon form av så här svensk avundsjuka. Det finns ändå någon form av så här, om de där rika människorna titta. Alltså man vill gärna hitta, tror jag, hitta problem. Inte som inte finns, men som inte är mer utmärkande för Lundsberg än från en annan skola. Och man vill gärna prata om det här. Tystnadskulturen. Alltså snälla, jag har bott i Sverige hela mitt liv. Jag får inte ur någonting ur svenskarna. Alltså en tystnadskultur, det sitter i den svenska kulturen. Alla har ju genom åren sagt till mig, Bettina pratar inte till punkt, hon pratar till komma. Bettina tar över ett samtal. Ja, det är för att ingen annan säger någonting. Och ställer man en fråga så rycker ni på axlarna.
Hon försöker här.
Ja, förlåt. Ja, men du hör ju. Ja, sorry.
Ja, men jag bara tänker så här. Jag vill bara förtydliga att vi förhåller oss ju inte specifikt till den här SVT-dokumentären. Deras granskning, de är inte här, de kan inte förklara hur de har tänkt. Jag tänker generellt så är ju det här en bild av skolan som dyker upp av och till. Vad är det då som dina barn får på den där skolan som de inte skulle få på en annan skola?
Först och främst, jag menar också rent generellt just om skolan där med tystnadskultur, maktens män, bla bla bla. För det har jag hört i så många år. Min son började ju nian och sen gör de en sån här... intagning heter det. Fan heter det, bott Sverige hela mitt liv i alla fall. Då gör de det efter betyg i ettan. Och det var många på Lundsberg som gick där i nian som inte kom in i ettan. Så det vill jag också tillägga, att det är högt presterande barn på Lundsberg. Man krävde minst 280-85.
I meritvärde
för att ens få komma in i ettan. Och det var inte så att de gjorde skillnad på folk och folk, utan de som hade sämre betyg, de fick inte börja där. Och då kom jag ihåg min son, han skulle börja gymnasiet. Nej, jag vill börja ekonomiprogrammet. Jag bara, ja, hade du fått 285, skulle jag hela sommaren ringa och så vidare. Så han var förbannad en hel sommar om han inte hade kommit in på Lundsberg. Och det tycker jag talar sitt tydliga språk, att han har trivts där i nian. Och på svar på din fråga där, vad var det för fråga?
Jo, alltså jag undrar vad det är de får med sig på den därifrån. Skolan ja, de som de inte kanske hade fått på en annan gymnasieskola.
Framförallt, det som jag är väldigt nöjd med på Lundsberg är rutinerna. Jag hade själv behövt mycket rutin, ADHD, som jag har. Frukost, de väcks på morgonen då väldigt tidigt. Går till skolan, det är otroligt mycket aktiviteter, det är väldigt mycket sport. Jag håller dem borta från stan på helgerna. De hade säkert supit dem också. Mina barn är inte bättre än några andra. Det är läxläsning på eftermiddagarna. Så det är väldigt mycket rutiner. Och de har ingenstans att ta vägen. Och det tycker jag är väldigt bra. Kallar det för fängelse, men jag tycker det är ett bra
fängelse.
Men
fanns det någon oro hos dig när de började där över att du inte skulle ha kontroll på dem och att de skulle klara sig helt självständigt?
Nej, och nu är det så att det finns ju husföräldrar på varje hem. Alltså både kvinnor och män. Och gör mina barn någonting eller säger någonting som inte är okej. Jag menar, vilket har hänt mina barn. Då ringer de upp mig. Jag menar, på en vanlig gymnasieskola i Sverige, det är ju frivilligt att gå på gymnasiet. Men här så tar man hand om de här eleverna även under gymnasietiden. Och det tycker jag är väldigt, väldigt, det ger mig en väldigt trygg känsla.
Så du är inte orolig över att det ska kunna gå överstyr? För de verkar ju också ha det här systemet att de äldre eleverna kan säga till de yngre eleverna vad de får och inte får göra men det, i vissa avseenden.
Och det där stämmer. Det där stämmer. Och det som är en syskonskara, jag är den äldsta systern och jag vågar inte ens berätta vad jag har tvingat mina syskon till. Men absolut, att det, om man nu vill kalla det för penalism, så är det så att när det bor massa tjejer eller killar i ett hem, så ska det också vara att de äldre tar hand lite om de yngre. Och det är klart, vissa utövar säkert lite makt i det eller någonting. Men det är ju så, jag menar, även i ett företag, en hierarki, det finns en ledare, det finns en chef, var den är. Men mina barn, alltså på riktigt, att gå och hämta ett glas vatten, det sker penalism på Lundsbergs skola. Sker det misshandel eller... Det har säkert gjort, det finns en dom på det liksom. Men,
ja, det har ju beskrivits genom åren, betydligt grövre grejer.
Ja, och det har säkert förekommit, men man måste komma ihåg att det inte är majoriteten, det är några få som skapar en bild av alla andra, och då blir det, och det är inte okej. Jag menar, även om min brorsa gör någonting, så betyder det inte att vi andra 8 syskon är likadana. Och det måste vi vara väldigt liksom viktiga med att poängtera.
Ja, det är väldigt tydligt att det finns olika bilder av hur det är att gå på
men den sanna bilden, den sanna är att det är en liten minoritet, några få röt ägg. Det handlar inte om att det är 50-50. Om det är 5-10 personer på 260 elever, alltså ingen ska behöva gruppbestraffas för någonting. Och jag tycker det är jättebra, som jag sa tidigare, det är jättebra att skolor granskas, det är jättebra att allt det här. Men jag vill höra sanningen, den riktiga sanningen. Så gå inte bara ut generellt sett i media och säga att så här är det på Lundsberg. För då blir ju jag också påhoppad på något sätt. Och då pratar ni även om mina barn. Och mina barn är inte där. Mina barn har inte sagt något rasistiskt. Mina barn går inte runt och slåss på skolan. Och då kommer jag som förälder att såklart med näbbar och klor försvara mina barn.
Ja. Bettina Philipsson, tusen tack för att du kom hit till Talkshow. Berättade om din bild av Lundsberg. Det finns andra bilder också, helt uppenbart.
Yes. Tack.
Tack snälla.
Så. Jag gör ett tvärtämnesbyte nu. Mm. Om du inte har något att tillägga.
Nej, det är som i Göteborg och Örgryte. Det finns två olika bilder av vad som hände och vad som bör göras.
Då går vi över till något mycket mer, vad ska vi säga, mindre komplext.
Ja.
Kylskåp.
Okej.
Okay. Och hur man ordnar det i sitt kylskåp. Det finns en kategori filmer som visar hur influencers fyller upp tomma och rena kylskåp. Har du sett det här?
Jajamensan.
Perfekta rader av små burkar med bär och kanske skurna melonbitar. Och så energidrycker också i prydliga rader.
Jajamensan. Det kaninhållet har jag liksom dykt ner i flera gånger.
Hur tillfredsställande?
Ja, men det är ju kylskåps ASMR.
Ja.
Alltså det är bara, titta. Små olika lådor med perfekt paketerade, finhackade grönsaker och olika rörer eller yoghurt och sådär.
Hur inspirerad blir du? För jag bara utgår ifrån att din kyl är fräsch.
Nej, jag skulle inte säga att den är superfräsch. Jag blir faktiskt inte heller så inspirerad, för att jag känner att det är så otroligt jobbigt att ta sig dit och sen upprätthålla den nivån. Alltså kylskåpet är fullt med saker som... Alltså det består ju dels av saker som man använder väldigt mycket och som tar slut, men sen består det av saker som lever ganska länge och som hamnar långt bak i kylen.
Burka med rödbetor.
Ja, men typ. Eller liksom om man som jag lagar mycket asiatisk mat och man har så olika smaktillsättande, doubanjiang, miso, pasta, massa sådana grejer som man kanske använder var fjärde månad, och så tar man fram det och så är det liksom ett litet monster som kommer för att den står där långt bak. Det är mögligt, det är rostat lock, det är liksom...
Jag blir så glad när jag hör att även du kan plocka fram möglig mat.
Ja, men det finns det, i rörerna så finns de.
Men har du också syrad rödlök i en plastburk med en liten tejpbit där det står datum då du la in den?
Nej, det har jag inte. Men jag har surdeg som är med en liten självutskriven vetesurdeg, rågsurdeg.
Ja. Säger det något om en person? Hur det ser ut i kylen?
Alltså, jag tycker så här, det säger något om de personerna som har det så som de här ASMR-människorna har det, men det säger inte något om 90% av de andra. Det säger väl något om vad man kan ha för relation till mat, men inte på det stora hela, tror jag.
Bra, jag tänker inte berätta hur det ser ut till min kyl.
Jag kan gissa.
Min kikärtssallad är längst fram. Så mycket kan jag säga. Vad bänkar du?
Sluta. Jättelite.
Okej, ge mig ett kilo. Kiloantal.
Alltså 45 kanske? Mm. Något sånt?
Mm.
Om jag inte ska skarva.
Du skarvar uppåt nu alltså?
Nej, alltså det där var väl
aha,
ärligt.
Om det jag var ska ärligt, skarva. Bra. Jag har ändå fattat att det här är en fråga som kan dyka upp mellan män.
Ja, jag fick PTSD. Jag får säga gymnasieångest av. Vad bänkar du?
Brukar du försöka glida undan den frågan då, eller?
Ja, men nu för tiden, jag bänkar sällan. För att det är inte så mycket. Och jag vill inte att folk ska se att jag inte bänkar så mycket.
Nej.
Det är lite ångest från gymnasietiden.
Och det här verkar ju vara ett fenomen som då är tidlöst om det har hållit på sedan du gick i gymnasiet. Jag märker det ju mer nu för att jag har gymmande människor i min närhet. Så därför tänkte jag att vi ska djupdyka i vad den här gamla gymövningen är ett mått på. Är det det mest testosteronstinna och machokodade styrkelyftet, eller? Välkommen hit, Jimmy Lidberg.
Mm, det är kul att ni bjuder hit en brottare som ska prata bänkpress. Men jag har lite erfarenhet faktiskt, så jag ska försöka hjälpa er.
Ja, och du har ju också medaljer både från VM och OS. Alltså nu snackar vi brottarmedaljer. Ja. Från den tiden du stod på toppen av din karriär. Men jag måste ju ställa samma fråga till dig då, vad du bänkar.
Ja, det ser. Det är en fråga som alltid återkommer. Jag var ju uppe och touchade på 190 eller 187,5 om man ska vara riktigt noga. Men det är inte de nivåerna längre faktiskt. Skulle vara glad om jag kanske klarar en... Ja, kanske 150 en bra dag, men ja.
Vad händer det när du hör det här, David?
Ja, men det är nästan, det är lite som att regeringen köper örlogsfartyg för 40 miljarder. Det är liksom siffror som jag inte ens kan hantera. Det är så långt från min verklighet.
Innan vi går vidare, kanske bara måste förklara vad bänkpress är. Det är inte alla som har varit nere i gym och ägnat sig åt det.
Nej, precis. Men det är ju en övning då som man ligger ner på en bänk, precis som det låter, bänk. Och sen så har man ju då en skivstång med, ja, om, i mitt fall då, om man är lite stark så har man lite vikter på, annars så får man nog nöja sig med stången. Men sen så ligger man ner och bromsar ner till bröstet och pressar den upp liksom till raka armar igen. Och då är det ett godkänt lyft.
Och varför är det så många män som håller på att ska jämföra sig i vad man bänkar? Varför har det blivit ett mått på styrka?
Ja, är det jag som ska svara på det? Jo, men jag tänker väl så här någonstans att först och främst så tror jag att det är ganska så långt tillbaka i tiden det här började. För om man tänker på hur ett gym såg ut när gymmen väl växte fram så... Det var inte så mycket utrustning utan det var de här, ni kanske har sett de här gamla kanonkulorna, kettlebells, och det var kanske några hantlar sen som det utvecklades till. Och sen var det ju då en stång som man kunde, ja, först kunde man ju inte ens sätta på vikten, men sen så utvecklades ju det också. Så att det fanns ju inte så mycket övningar där i början. Det var inte som nu när det är en hel maskinpark när man går in i ett gym. Så jag tror att de övningarna som krävde ganska lite teknik som de flesta klarade av, de blev lite något mått på någon sån här allmän styrka. Och där var det väl då bänkpress och sen kanske det vi brukar kalla för knäböj eller squats då, som ja, lite mer underkroppsstyrka, och bänkpress är lite mer överkroppsstyrka och lite mer här gorilla liksom bröstmuskulatur, lite alfa. Så att, ja, jag tror någonstans där ligger nog.
Vi har också med oss Sven Holmberg som är i Malmö. Hallå! Har vi med oss dig, Sven?
Jag tror det. Har
ja.
Vi med oss? Ja, ni hör mig?
Ja.
Ja, vad bra.
Du har gjort radiodokumentären Killarna på gymmet. David här får ju lite stresspåslag och kastas tillbaka till sin ungdom. Du har ju då när du har gjort den här dokumentären också rört dig bland unga killar på gym. Vad möter du där i form av liksom stress och känslor kopplat just till bänkpressen?
Men bänkpressen känns ju fortfarande som, i alla fall vad jag har sett, som det mest centrala som de enas kring. Det är alltid liksom den här frågan, var bänkar du? Det frågar de nästan varandra direkt. Och det blir ju liksom väldigt mycket fokus på bänkpressen. Den står ju där mitt i gymmet och den blir någonting som de samlas kring. Och ja, men jag skulle säga att det är ganska laddat för dem. Dels att klara sitt mål eller om de misslyckas med det.
Vi kan väl höra hur det låter. Du har då pratat bland annat med Melvin, Theo och Leonidas i din dokumentär.
Mm. Jag rycker verkligen på dessa vikterna, men de kommer inte upp som de brukade göra. Om man ser sina kompisar gör bättre ifrån sig, men det enda de kan göra är bara fortsätta försöka.
Är det stressare än att ligga efter sina kompisar?
Absolut, absolut. Det gör det definitivt. Den stressen kryper upp till mig nästan varje träningspass.
Vad är det, Sven, som unga killar tycker att de bevisar eller kan få ut av att bänka mycket?
Alltså, den frågan funderar väl jag också på. Men det jag har sett tror jag att jag upplever väl att många söker någon slags ordning eller någonting som de kan kontrollera. Och då känns ju bänkpressen väldigt tidlös och liksom det blir ju ett mått på styrka. Och det är väldigt tydligt att de killarna som liksom är i de här grupperingarna, att den som tar mest i bänkpressen får ju oftast också högst status. Och så på det sättet är det ju ganska lätt att förstå att liksom, styrka är fortfarande någonting som är eftersträvansvärt i de här grupperna. Så det är väl det de får ut av det.
Jimmy, känner du igen där?
Ja, men faktiskt, det gör jag. Dels från när jag tänker tillbaks lite de här tonårsåren. Jag var ju redan då en satsande liksom atlet, men även vi mätte ju på något sätt ändå styrka lite i bänkpressen. Och sen också genom att ha haft tonårsbarn själv och sådär, så jag hör vad han säger och jag känner igen det här, att det blir något allmänt mått på liksom styrka och status lite i grabbgänget. Så ja, det är ett fenomen alltså.
Men finns det, jag tänker, du är ju brottare, det är ju väldigt mycket teknik, inte bara styrka och balans och massa olika saker. När det kommer just till gymövningar som bänkpress och så här, finns det teknik i det eller är det bara den som lyfter som är starkast som på något sätt är bäst på det?
Nej, det finns ju teknik där också, men det är ju en ganska enkel övning. Det kräver ju inte, om du tänker en lite mer komplex tyngdlyftningsövning, så är det ju väldigt få på gymmet som kan liksom hantera en frivändning eller sådär. Så det blir liksom inte, det blir inte så mycket styrka, utan det blir kanske massa teknik, medan bänkpressen ändå blir lite mer råstyrka och lite mindre teknik. Men det är klart att det finns teknik även involverat där. Sen kan man ju fråga sig hur funktionellt det är, för de flesta idrotter är ju inte alls funktionellt och inte det vardagliga livet heller, för det är inte så ofta man ligger och pressar någonting från kroppen liksom.
Men finns det någon typ av kropp som är extra bra på att göra bänkpress? Jag är ganska lång, jag har långa armar.
Jag skulle säga nog, det är bara att titta lite på, om jag tittar någon gång på VM och sådär. Det ser ju ganska roligt ut, för de flesta ser ju i alla fall ut att ha extremt korta armar, extremt hög bröstkorg, och då blir ju liksom lyfthöjden, den blir ju lite kortare. Man behöver helt enkelt inte ha så långt moment som man behöver bära upp den här tunga vikten. Dessutom ska man ju säga att det finns ju tveksamma tröjor som de använder också, som sitter extremt tajt alltså. Om ni har testat, eller om ni testar kanske inte har gjort, men ni kanske har sett när de ska sätta på sig de här. Det brukar ju vara jobbigare än hela bänkpressmomentet, för de kan ju hålla på i alltså en halvtimme, upp mot en timme, bara för att få på sig.
Och vad är syftet med dem?
Det är att de sitter så pass tajt, om jag har förstått det rätt, att liksom de ger en sån stabilitet att där kan det skilja på den nivån. Jag menar, de som är bäst i världen och sen kanske lyfter en 270-280, vad vet jag, men något sånt där. Och då kanske det kan skilja en 5-10 kilo liksom, på med och utan tröja. Så det kan ju bli avgörande. Men jag tycker ju att, går jag till mig själv lite, men mina rekord är inte satta med någon sån där tröja, så ska ju vara lite äkta, lite
hardcore. Kanske dags för tröjan nu när du är nere på 190.
Ja, exakt. Nu när jag är nere på de här nivåerna. Ja.
Men Sven, om man vidgar lite från bänkpressen till gymkulturen, som ju känns stor bland unga killar just nu. Vad kan man säga om den? Är den sund? Är den osund?
Jag tror det beror på vem du frågar och vem det är. Jag tror det finns osunda aspekter med den. Framförallt utifrån att de ser väldigt mycket på sociala medier som jag tror kan påverka dem negativt. De jämför sig väldigt mycket med varandra. De pratar om en del preparat som kanske inte alltid är så bra. Men sen ser jag också den här gemenskapen. Det är ofta liksom bra för hälsan att träna. De är kompisar med varandra och de pushar också varandra. Så jag har nog sett både och. Men det är väl inte, det är liksom inte helt oproblematiskt, det är det inte, att många killar håller på så mycket med sina kroppar. Det tror jag inte.
Vad säger du om det, Jimmy?
Nej, men jag är nog inne lite grann på samma linje. Att, alltså, man har ju ett behov av ett socialt sammanhang och är du elitsatsande så har du det kanske då via klubben eller föreningar. Och så här. Är du inte det så är det väl ändå ett ganska så sunt sätt att samlas och göra någonting som känns meningsfullt och sådär. Så jag ser också de här grabbgängen ofta som kanske någonstans mellan liksom, ja, 16 och 20 där, eller vad de är, majoriteten, som verkar ha det som ett liksom, ja, men ett socialt tillhåll. De samlas och de har någonting och liksom mätbart och pushar varandra. Så, så jag skulle nog säga att det är nog mest positivt ändå. För vad skulle de göra annars? Liksom sitta hemma och bara hålla på med telefonerna eller göra några andra dumheter. Så, på så sätt. Men sen så förstår jag också den andra delen, att det är lätt när man strävar mot någonting där det liksom hela tiden är att så här lyfta tyngre eller bli starkare och sådär. Att man kikar på genvägar, att det blir en osund liksom jämförelse mellan varandra och kroppshets och sådär. Så att ja, inte helt oproblematiskt, men ska man ändå liksom säga någonting så tycker jag ju att det är kul ändå att den här kulturen lever vidare och blomstrar i de här digitala tiderna.
Tack så mycket, Jimmy Lidberg. Tack också Sven Holmberg för att ni var med i talkshow och pratade om bänkpress och gymkultur.
Vad bänkar du, Katrin?
Kul att du frågar.
Säg inte att det är mer än mig.
Nej, vet du, tvärtom så kan jag trösta dig med, David, att jag testade för första gången i mitt liv på lunchen idag.
Jag hörde första gången?
Mm. Och vad ska vi säga, jag började med 20, sen gick jag upp till 30 och sen tyckte min personliga PT, producent Felix här på redaktionen, att vi skulle stanna vid 30.
Okej, det var nog för min skull. Himla gullig, Felix.
Varsågod, David, en liten present.
Men jag blev lite glad att Jimmy sa att jag har fel kropp för att bänka tungt. Ja. Så att det inte är mitt eget fel.
Eller så bara testa den här tröjan nästa gång.
Det kan jag göra.
Det har kommit en ny bok om Emmanuel och Brigitte Macron som har väckt stor uppmärksamhet i Frankrike.
Jaså?
För ett år sedan spreds ju ett klipp när presidenten såg ut att bli örfilad eller knuffad. Man såg ju bara en
arm. På typ flygplanet, var det
ja, de var i Hanoi.
Aha, och han kommer ut och ler som att det där var väl inget konstigt.
Nej, han försökte nog till och med kroka arm med henne. Hon ignorerade honom fullständigt. Sen var de väldigt snabba med att säga att det där var bara ett sätt som de har när de skojar lite med varann. Klipp till den här boken som nu gavs ut häromdagen, där det påstås att det var ett svartsjukedrama som låg bakom den här, om det nu var örfilen.
Oj, oj, oj.
Hallå, Cecilia Blomberg.
Tjena, hej hej.
Vår korrespondent som finns med oss direkt från Paris. Ja, man undrar ju då lite mer i detalj vad det är som den här franske journalisten som har skrivit boken påstår.
Ja, alltså det sägs då att Brigitte Macron hade kommit över någon form av kommunikation mellan Emmanuel Macron och den iransk-franska skådespelaren Golshifteh Farahani, och att det var lite för vänskapligt eller lite för mycket känslor involverat och att det hade skapat då de här reaktionerna hos presidentfrun.
Och vad ska man säga då? Vilken tyngd har den här boken eller de här uppgifterna?
Alltså det här är, alltså jag har faktiskt tagit mig igenom ungefär halva, hoppat lite, men
hetsläst idag.
Ja, hetsläst. Den är ganska lättläst, kan jag säga. Och det är ganska spännande om man har en dragning åt att ändå tycka det är lite kul med det här bakom kulisserna. Det är ju inte en tung politisk bok, det är ju snarare... Jag tänkte att det är en bok som passar så här ganska bra som ett underlag till om du skulle utveckla det här till att göra en dramatisering av paret Macrons liv. För att den på något sätt försöker misla ut karaktärerna kring vilka de är som personer, liksom de här lite mer... ja, pikanta delarna av deras relation, den stora åldersskillnaden som ändå finns mellan dem, och så finns ju med allting hur de träffades och Macrons lite konstiga förhållande under uppväxten till sin mamma och väldigt nära relation till sin mormor, så att den spänner sig väldigt brett. Och ja,
men är det här lite påminner om, det kom ju en bok om kungen för 15-20 år sedan som fick väldigt mycket uppmärksamhet. Är det här lite samma sak, eller är det här faktiskt en creddig fransk journalist som har bra förstahandskällor?
Alltså han anses nog ändå vara en respekterad fransk journalist, men om man på något sätt ska göra någon form av kategorisering här bland journalister så rör han har gjort sig ett namn på tv-kanalen CNews, som ju har ett rykte om sig att vara en mer så här väldigt åsiktsdriven debattkanal på ytterhögersidan. Men så att han är lite mer en debatterande mediegestalt som... och sen har han också jobbat på Paris Match, som är också en sån liten tidning som rör sig lite mellan det seriösa och privatlivet. Men det sägs också att han har haft ganska bra källor till boken och rört sig ganska nära presidentparet, vilket han i och för sig själv lite dementerar i förordet. Han säger att jag har ju försökt att närma mig en del av de människorna också som jobbat nära paret Macron i LC-palatset, men att han inte vill komma för nära för att det finns så många som rör sig runt presidentparet som så gärna själva vill göra karriär, så att man inte riktigt kan lita på dem och deras trovärdighet, skriver han.
Florian Tardif heter han, om vi inte har sagt hans namn.
Ja, precis.
Men vad säger Emmanuel och Brigitte Macron då om det som står i den här boken?
Alltså, han säger att de har inte försökt hindra honom speciellt mycket under skrivandet av boken, så det här verkar inte vara någon hemlighet. Men när det gäller den här kärlekshistorien så dementerar de den. Och helt ärligt, jag har ju kastat mig på de sidorna. Och alltså, ja, det har väl blivit väldigt stor historia på sociala medier av någonting som kanske inte var så mycket mer än några vänskapliga utbyten på mail.
Finns det någon
sms.
Detalj som de kommer med som är liksom känns unik, någon inblick?
I just den här relationen, ja, med den här fransk-iranska skådespelerskan. Alltså, hon gör ju själv en analys som jag tyckte var intressant om just vem Macron är. Hon menar att franska män lite generellt sett är skadade för att de har en så konstig relation till sina mödrar som de aldrig riktigt kommer över. Så hon sa att de hela tiden på något sätt distanserar sig från varje ny kvinna som kommer in i hennes liv. Gör hon som en slags generell analys av franska män. Sen så har hon väldigt själv också väldigt undvikande vill att kommentera om det har varit någonting närmare mellan de två än att de har träffats någon gång. Så stämmer det. Men boken tar ju också upp att Brigitte Macron alltid är rätt svartsjuk och har varit det under sin tid som presidenthustru.
Men hur viktig är hon för presidenten när det gäller annat? Alltså, har hon något politiskt inflytande?
Alltså, den här boken har lite grann som grundtes att Emmanuel och Brigitte Macron är, så, kan inte separeras från varandra. De ingår som ett väldigt så här stark relation och helt beroende av varandra. Framförallt skulle jag säga under den första delen av Macrons tid som president, där hon verkar ha haft, enligt den här boken, då, en väldigt... tydlig roll och mycket att säga till om, att det var viktigt att ha en bra relation till henne om man till exempel ville få en viktig ministerpost. Medan alltså, nu mot slutet av de 10 åren som Macron har varit president, så kanske hennes roll har minskat och att avståndet mellan dem har ökat. Och han, den här författaren då, Florian Tardif, han vill försöka skriva fram det som att Brigitte Macron lite befarar att Macron ska lämna henne när de inte är, han har kvar sitt presidentämbete. Det är det hon oroar sig över.
Hur går det alltså annars för Macron? Jag vet ju att han kan ju inte ställa upp i presidentvalet nästa år, och i en fransk kontext med tanke på, inte vet jag, olika affärer som har avslöjats där sittande presidenter har haft älskarinnor. Är det här något som kan skada Macron på något sätt?
Alltså det tror jag inte, utan jag tror den här boken i Frankrike anses den nog liksom bara lite så här skvallrig, och jag tror inte att det på något sätt påverkar ryktet. Det finns nog andra saker i hans sätt att föra politik och sin personlighet som i sådana fall ligger honom mer i fatet, och där Brigitte Macron har ju mjukat upp hans lite bland tafatta ledarstil och hjälpt honom på vägen ganska mycket för att ändå vara lite folkligare än vad han annars skulle ha varit. Men hans det diskuteras här om det kommer han att komma tillbaka igen när han har tagit en paus. Kommer han ha ambitionen att återigen bli president längre fram? Och hur ska han då hantera det, och hur ska det gå i sådana fall med Brigitte Macron som skulle befinna sig i 80-årsåldern, och skulle det fungera som ett presidentpar? Så att man får de detaljerna här och de diskussionerna också i den här boken.
Men man har ganska hög tolerans i Frankrike för att folk får ha sina lilla petit amis. Jag tror att du berättade för oss senast när vi pratade om fransmännens älskarinnor att François Hollande körde vespa till någon kvinna som han hade en affär med sen på kvällen.
Ja, nej, men alltså, i Frankrike så tror jag inte att det är någon så här jättestor kris. Alltså, man är beredd att offra ganska mycket för att hålla ihop det utåt och tillåta ganska mycket inåt. Och speciellt när man befinner sig i maktpositioner, skulle jag säga. Men vad vet vi? Alltså, man får reda på att han är en garçonnière i den här boken.
Vad betyder det?
Alltså han trivs bäst med sina killkompisar helt enkelt. Att sitta med dem i privata delen i någon sköna fåtöljer på LC-palatset och dricka dyr whisky sent på kvällen.
En fransk gymkille?
Ja, verkligen. Det pratas ju också om när han, att han verkligen ville gymma sig bort från den här akademiska, lite smala killen. Att han i början av när han skulle bli president var helt fokuserad på att visa sina biceps som han hade liksom erövrat. Så att han är kanske lite mer... Och där det här garçonneriet som också då den här journalisten diskuterade, det tyckte jag var ett intressant kapitel, hur det visar att Macron lite mot sin vilja har släppt fram kvinnliga politiker, och hur Brigitte Macron lite grann lämnar rummet när han hänger med sina killkompisar.
Låter ändå som fantastiska interiörer, tycker jag, i den här boken. Jag är så glad att du har hetsläst i den under förmiddagen för att kunna förmedla till oss här i Talkshow.
Ja, men jag tror faktiskt, jag ser faktiskt fram emot att det ska kunna bli en bra tv-serie. Jag tror den har, men jag kommer ihåg Succession.
Ja.
Den har lite de kvaliteterna. Man känner här, de skulle kunna bygga någonting på det här. En bra dramaturg.
Återgå till boken nu och ha det så himla bra, Cecilia Blomberg. Tusen tack för att du var med här. Rebecka Seler, du är redo att köra igång Kulturnytt. Varsågod.
Det är jag. Och Kulturnytt börjar med politik. Flera institutioner ställer sig positiva till förslagen om breddad finansiering av kulturen som presenterades igår för kulturminister Parisa Liljestrand. Förslagen innehåller bland annat skattereduktion för kulturgåvor. Hanna Isaksson är bedömare på Kultur- och samhällsfonden COSA.
Ända sedan vi började så har ju dialogen med näringslivet handlat till viss del om att skatteincitamenten till exempel inte är gynnsamma när det kommer till sponsring eller donationer till just kulturen.
Kultur- och samhällsfonden återinvesterar pengar från näringslivet till kulturprojekt i Norrbotten. Och utredningens förslag skulle kunna underlätta det arbetet, tror Hanna Isaksson.
Nu ligger det ju två förslag här som kommer underlätta då för näringslivet att vilja gå in och göra en insats. För det hör jag ju däremot att man gärna vill.
Jag tror det är helt nödvändigt att den offentliga finansieringen av kulturen fortsätter. myter och att den är liksom grundplåten för hur finansierar kultur i Sverige.
Theodore Ryan är ordförande för Teatercentrum som är de fria professionella teaternas intresseorganisation. Han tycker att förslaget är bra, men han ser en viss risk om det skulle resultera i att offentlig finansiering dras ner långsiktigt.
Jag tror att man kan liksom nå framgång med privata donationer som en del av finansieringen. Framförallt för att finansiera liksom särskilda saker, extra projekt. Men det som behövs är att det offentliga dels inte drar ner på finansieringen i samband med att privata pengar skulle komma in. Men också att man inte liksom drar ner på verksamheten så att det privata blir en del av grundfinansieringen.
Reporter här Anton Bennebrandt och William Thomas. Nu musik. Britta Byström och Per Texas Johansson är Sveriges två nominerade artister till Nordiska rådets musikpris. Kompositören Britta Byström är nominerad för musiken till Etna Mavaimo, eller Jordens hjärta, en nyskriven opera på nordsamiska. Och musikern Per Texas Johansson nomineras för verket Den sämsta lösningen av alla. Nordiska rådets musikpris har delats ut sedan 1965 och är på 300 000 danska kronor. Årets prisutdelning av alla de nordiska priserna sker i samband med Nordiska rådets session i Helsingfors den 20 oktober. Mer musik med donationer från bland andra Jan Guillou, en svensk adelsman och en amerikansk miljardär har barockorgen i Varnhems klosterkyrka återskapats. Men även många vanliga löntagare bidrog och snart invigs den.
Det är ju väldigt unikt med en sån orgel. Det är ju ett fantastiskt instrument och på samma gång ett sånt konstverk.
Känslan när du spelar då?
Ja, men det är glädje.
Kantorn Gustav Johansson är en av många som återskapat barockorgeln som uppfördes på 1670-talet av greve Magnus de la Garde, men som förföll och revs 1870. Med antikvarisk ledning från Västra Götalands museum har en stor grupp hantverkare från regionen varit involverad i projektet. Skara pastorat och Västra Götalands region har bidragit med knappt 2 miljoner kronor, men över 12 miljoner har kommit från privata finansiärer som Johnny Hagberg, före detta kyrkoherde och projektledare, har vänt sig till.
Den första som då gav en större slant var Jan Guillou, som jag har ett speciellt förhållande till Varnhem genom Arnböckerna. Och hans namn kunde jag då få använda för att tala om att det finns också så kallade kändisar som sponsrar det här och så. Och så på den vägen var det.
Den som skänkt den enskilt största summan på 3,5 miljoner kronor är Carl Johan Tam, som växte upp på Kinnekulle.
Jag är kulturintresserad och uppskattar de kulturinsatser som görs, och särskilt då i min egen hembygd. Och det känner jag tillfredsställelse och glädje över att kunna hjälpa till med. Det känns bra för mig.
Reporter Helene Alm, som även besöker Varnhem, Sveriges vagga i P1 Kultur. Och hela reportaget kan du höra i appen Sveriges Radio. Så fortsätter vi med ännu mer musik. Det svenska intresset för Eurovision Song Contest minskade rejält i år. Årets final i Wien lockade bara 1,9 miljoner tittare i SVT jämfört med förra årets 2,6 miljoner, rapporterar Dagens Media. Felicias bidrag My System, som vi hörde här, slutade på plats 20, vilket är Sveriges sämsta resultat på 16 år. Prinsessan Madeleine ger sig in i tv-världen med den animerade serien Hidden Islands. TV-serien beskrivs som en äventyrsserie för hela familjen med tanken att uppmuntra barn att utforska naturen och vistas mer utomhus. Serien görs i samarbete med Karin Gustafsson Tixeira, duon har tidigare arbetat ihop med barnboken Stella och hemligheten som kom ut 2019. Sist i Kulturnytt.
Hon breddar sig, prinsessa Madeleine. Var det inte hudkräm eller något sånt där förut?
Jo, det gjorde hon också.
Ja, och nu detta. Jag har ett lite chockartat besked innan vi slår igen showen för idag.
Ett matchresultat från Göteborg och Örgryte.
Det har jag inte, utan det här handlar om den danska legendariska elektropopgruppen Aqua.
Ja.
De ska lägga ner efter 30 år.
Med flaggan i topp.
Ja, är det det?
Svårt att slå hitten Barbie.
Minns du vad du var när du hörde Barbie första gången?
När var det? Typ 94? Kan det ha varit det? Ja, 30 år sedan. Ja, nej, men, jag minns inte vad jag var, men oj vad jag minns att jag har lyssnat på det.
Mm. Så gör det lite ont i hjärtat nu när du hör det här?
Nej.
Nej. För du har inte heller tänkt på dem på 7000 år.
Nej, fast man hörde mycket på studentflaken också.
Ja. Det var Anna Åkerlund som producerade Talkshow idag. Tekniker var Axel Rickert Berkemark.